Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är ett samtal med Hamid Zafar, tidigare rektor, skribent och debattör. Vi pratar om vad som hände när det uppdagades att Hamid hade skrivit rasistiska och sexistiska saker under pseudonym under flera år. Hur tedde sig livet efteråt? Vad tänker han om det som hände? Och vad väntar i framtiden? Vi pratade också om några av de frågor som Hamid ofta bevakade som just skribent. Det här är en podd med Adam Zweiman i vilken jag pratar med personer som har någonting meningsfullt och intressant att säga om vår samtid. Hamid, du var, eller du är, men du var i ordets rätta bemärkelse en offentlig person och dina åsikter hördes. Du hade en omtyckt podd, du var med i underhållningsprogram på tv, du var en allmänheten liksom lyssna till röst både från politiskt håll och allmänheten i stort. Sen slängdes du ut. Kan du berätta om den upplevelsen, hur du nu, ja, det är ett par år, det är två år.
Ja, nästan exakt, två år.
Hur ser du tillbaka på det som skedde och den katapultstolen ut ur allt det här?
Ja, jag har ju haft möjlighet att reflektera över det de senaste två åren. Där och då så var jag, den första känslan var dels en förvåning och en chock över att jag inte vid den tidpunkten betraktade mig som en offentlig person. Alltså jag trodde inte att jag skulle generera rubriker. Alltså, och det kanske beror dels på att den resan in i offentligheten för min del var väldigt kort. Jag utsågs till Årets Svensk i början av 2019. Samma sommar fick jag sommarprata. Och sen ett år senare så kom det här avslöjandet. Alltså det blev en väldigt snabb resa för min del. Och där trodde inte jag att jag var den offentliga personen. Jag trodde inte att det skulle liksom bli så mycket mediala skriverier. Så det var ju dels en förvåning över det. Men sen var det ju också såklart väldigt, väldigt omtumlande att befinna sig i den situationen där känslomässigt. Det var väldigt, väldigt tufft. Jag gick inte ut på flera dagar. Jag fick också hjälp och stöd av psykolog för att hantera den pressen jag befann mig i under den perioden. Jag beskrev, och för mig handlade det också om att försöka liksom ta mig ur det som jag kallar för det mörka rummet. Att när jag mentalt stigit in i ett mörkt rum så gäller det att på något sätt hitta dörrhandtaget och ta sig ur det. För det mörka rummet för min del, det liksom symboliserar alltså destruktiva känslor. Det symboliserar mörka känslor och en känsla av hopplöshet. Och på något sätt gäller det att försöka hitta tröst i hela det där, i den situationen. Sen har givetvis min familj varit ett väldigt bra stöd i den processen. Många vänner som har hört av sig och frågat. Och faktum är att det var vänner till mig som jag inte haft kontakt med på många, många år som hörde av sig till mig och ville liksom höras, känna hur jag mådde. Men på alla sätt och vis var det en otroligt omtumlande process. Ett själsligt och mentalt stålbad skulle jag säga.
Är det det värsta du varit med om?
Absolut. Det finns, jag brukar säga det att jag inte skulle önska min värsta fiende att gå igenom en sådan upplevelse. Så är fallet.
När det hände, det vill säga att det avslöjades att du under pseudonym några år tillbaka i tiden då hade skrivit saker som liksom, ja, men tangerade liksom sexism, antisemitism och så vidare, så var det vissa som sa, nej men det där var långt tillbaka i tiden och låt alla ha ett förflutet, alla kan göra misstag, folk är unga och dumma och så vidare och så vidare. Men då invände vissa att men det här var inte så långt tillbaka i tiden. Det var liksom, du hade redan kommit in i vuxenlivet i bemärkelsen att du jobbade i skolans värld. Och att det inte var fall av ungdomlig vilsenhet utan att det var någonting som hade hängt med, bara att det var såklart dolt, för att du vet ju om att sådana saker säger man inte offentligt. Så här, den invändningen lär ju finnas kvar är fortfarande nu, att det där var inte så långt tillbaka i tiden. Vad skulle du säga till dem som säger så?
Ja, alltså den processen för min del, den var ju väldigt lång att komma till den här insikten och bryta med de tankegångar som jag hade då och de åsikter som jag hade tidigare. Och jag hade ju lämnat den, alltså när det här avslöjades för 2 år sedan så hade jag ju redan lämnat det där bakom mig. Och det, där har jag också fått frågan, men varför lät du det ligga ute fortfarande? Du hade ju kunnat sopa spåren efter det och så vidare. Och jag var ju medveten om att jag vid något tillfälle i framtiden skulle behöva angripa det där, alltså lyfta det. Någon har till och med ställt mig frågan, det här hade ju du kunnat ta upp i ditt sommarprogram, i ditt sommarprat. Men jag var inte riktigt där. Alltså, det fanns nära vänner till mig i min närhet som redan innan avslöjandet kände till de här åsikterna och den här bakgrunden som jag hade haft. Så jag hade liksom berättat för dem om det här. Men jag hade inte nått dit i min, vad ska man säga, i min livssituation, i min resa, i min tankeresa, att okej, nu är jag liksom modig nog att kunna konfrontera mitt förflutna för allmänheten. Så jag var inte riktigt där, men att jag var väl medveten om att det här är någonting som jag kommer behöva göra i framtiden på ett eller annat sätt. Antingen skriva om det eller liksom berätta om det i något program eller liknande, i en podd eller dylikt. Att det, så nu, men nu kom det här avslöjandet innan jag fick möjligheten att göra det. Och min resa, den var lång, den här utvecklingen. Och jag har ju skrivit en essä om den här processen som man kan läsa på Kvartal. Och där skriver jag också att när jag nått den mognaden, att jag kunde liksom börja se de här idéströmmarna på ett avstånd, så kunde jag också sätta ord på dem på ett annat sätt. Jag skrev till exempel ett kapitel i en bok som gavs ut av Timbro 2018. Där jag formulerade lite av de här tankegångarna. Att varför hamnar man liksom i antisemitiska fallgropar? Och det publicerades 2018. Och
varför hamnar man där? Varför hamnade du där?
Jag hamnade ju där. Det beskriver jag utförligt i essär. Men kortfattat så skulle jag säga att jag har ju redan från tidig ålder varit en person som intresserat mig för konflikter. Och framförallt konflikter där det finns en väldigt stark motpart och en väldigt svag. Två parter där den ena är väldigt stark och den andra är väldigt svag. Till exempel intresserade mig väldigt mycket för Balkankriget i början på 90-talet. Och jag själv som har bakgrund i Afghanistan är ju väldigt präglad av det som kom till Sverige under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan, där supermakten Sovjet invaderade ett av världens fattigaste länder, Afghanistan, och kuvade befolkningen. Och så jag har liksom sökt mig alltid till den typen av konflikter. Och en omvälvande händelse var ju såklart 11 september, där jag såg att på nytt så blev Afghanistan, men också Irak därefter, skådeplatsen för den starkes kuvande av den svaga parten, motparten. Där USA gick in först i Afghanistan och därefter i Irak. Och där någonstans liksom, så sökte jag mig ut på nätet för att liksom, ja, men intressera mig i de här konflikterna. Där fanns ju ett nytt forum via nätet, att man kunde liksom söka sådana som intresserade sig för samma konflikter. Och där kom jag in på det här med, vem är det som har intresse av sådana här konflikter? Vem är det som har intresse av att destabilisera Mellanöstern exempelvis? Och några år senare så hade vi arabiska våren. Dessförinnan hade vi kriget mellan Israel och Libanon 2006. Alla de här konflikterna blev för mig också en möjlighet att ställa frågan, i synnerhet arabiska våren. Vilka är det som har intresse av att destabilisera Mellanöstern? Och genom de här konspirationsteorierna, som jag skulle vilja kalla det, så gavs det för min del ett logiskt svar i att okej, man kan härleda de här konflikterna till USA, men också till Israel. Alltså att USA och Israel var två som satt i samma båt. De hade samma gemensamma intressen av att destabilisera Mellanöstern. Och på den vägen är det därefter sen att man kunde liksom spåra det till vilka länder, vilka politiker är det som har intresse av Israel, vilka är det som ekonomiskt stödjer Israel, och så det blev liksom en sammanblandning av Israel och det judiska folket. Lite grann som jag skrev i mitt kapitel i den här boken, att jag kunde liksom se samma sak när till exempel muslimska föreningar eller församlingar bjuder in talare från Mellanöstern. De är ju också väldigt, många av dem är också väldigt präglade av det här fiendeskapet gentemot Israel. Och där sker någon slags sammanblandning mellan staten Israel, som man på alla sätt och vis kan kritisera för sitt agerande. Men också så flyter det ut i konspiratoriska resonemang om det judiska folket. Och det ser man, den sammanblandningen tror jag är väldigt vanlig att man gör. Att det sker på många håll och kanter. Och sen givetvis bakom ett anonymt konto, alltså när man sitter där bakom skärmen och bakom anonymiteten, så ges också möjligheten att kunna häva ut saker och ting som man kanske aldrig hade sagt i det offentliga. Det tror jag också är ganska vanligt. Jag brukar jämföra det lite grann med, för det har jag fått ibland frågan kring, att okej, men du jobbade inom skolan, du hade ett liksom offentligt jobb som tjänsteman. Hur kombinerade du det här, dina åsikter i det privata med ditt offentliga jobb? Och då brukar jag säga att en bra jämförelse är, den bästa jämförelsen som jag kan ge är det här med att ingå i slags fotbollshuligangäng, en gruppering. Det finns ju extremer där också. Du har liksom den vanliga fotbollssupporten, du har huliganer och så har du ultras som utgör en ganska extrem grupp som också söker konflikter med andra från rivaliserade lag. Och det här är ju människor som söker sig till våldet, men sen kan kombinera det med att gå hem och jobba med sina vanliga jobb.
Just det.
Men det är kanske ingenting man pratar om på sitt arbete, att okej, igår var jag ute och spörde Gais-supportrar. Det är kanske ingenting man pratar öppet om på sitt jobb.
Men tror du det kan vara så att det är rätt många som hyser konspiratoriska uppfattningar, negativa stereotyper om olika befolkningsgrupper och så, bara att man är väldigt väl medveten om att det här är absolut ingenting man gör en uttalar under eget namn, för man vet, så att säga, man vet kostnaden, medan bakom anonymitetens slöja så kan man så att säga ge utlopp för de här känslorna och tankarna och uppfattningarna.
Jo, men det tror jag. Alltså, jag tror att de flesta, om man som varit inne till exempel på Twitter eller på andra sociala medier, men framförallt Twitter där det ändå förekommer en ganska livlig politisk debatt, så är det väldigt många som sitter bakom ett anonymt konto. Och där är det vissa av dem som öppet säger att det här, jag har valt anonymiteten för att det här är ingenting som, jag vill inte att någon motståndare ska kontakta min arbetsgivare eller liknande. Så att jag tror att det där är, förekommer relativt ofta. Det kan man ju också se till exempel på forum som Flashback och liknande, där folk kan häva ut sig rasism och allt möjligt om invandrare. Och då sitter de där bakom ett anonymt konto. Så det tror jag att det, och det liksom ligger väl på något sätt i våran tid att, och det kan man liksom resonera lite grann kring, har vi liksom, hur högt har vi tak i samhället? Alltså hur högt i tak har vi i det offentliga samtalet? Ska det ges utrymme till folk som häver ur sig rasistiska eller konspiratoriska åsikter? Eller snarare, hur, om du har en grupp människor i samhället som sitter på ganska konspiratoriska åsikter. Det bästa exemplet tänker jag är nu i samband med covid-utbrottet och vaccinationskampanjen, så florerade ju på sociala medier en kampanj, en ganska konspiratoriskt präglad kampanj mot vaccinationen, att det beror på, att det här är liksom ett, det här är ett, det är politiker som ligger bakom på ganska hög nivå, ganska galna konspirationsteorier många gånger, att det finns liksom, att Bill Gates har investerat i den här vaccinationskampanjen, det är liksom en slags befolkningskontroll, att covid är ett det är liksom politiker som ligger bakom det för att kontrollera befolkningsmängden på jorden och så vidare. Alla möjliga slags konspirationsteorier florerade i de här forumen. Men om de inte kommer ut till offentligheten och kan bemötas, så är det också väldigt svårt att begränsa dem. Jag skriver ju om det i min essä också, att om man hänger i sociala kretsar, som i mitt fall exempelvis, om man hänger i sociala kretsar där konspirationsteorier florerar och man sen inte på hemmaplan i familjen inte bemöter och nyanserar och problematiserar de här teorierna, då blir på många sätt och vis för ungdomar skolan den skådeplatsen där lärarna kan problematisera och nyansera och ifrågasätta. Om skolan sen inte tar det samtalet, så finns det ju ingen riktig arena för dem där det kan bemötas. Jag tänker till exempel ett relativt färskt exempel, eller det är inte så färskt, men för några år sedan så var det ju en tjej på någon gymnasieskola i Sverige som hade bestämt sig för att skriva om Israel och Palestina-konflikten. Och då fick hon rådet av sina lärare att inte skriva den konflikten, för att det fanns elever på skolan som kunde kränkas eller ta illa vid sig av att skriva om den saken. Och det är en konflikt som lever kvar idag. Jag vet att det fanns, när jag studerade historia på universitetet, så fanns det också kritik mot, eller det fanns också tveksamheter kring om man skulle skriva om Balkankriget, för att det fanns folk som, det fanns både serber och bosnier här som kunde ta illa vid om man skrev på ett visst sätt. Jag tänker någonstans att de offentliga institutionerna, som i det här fallet skola, universitet, högskola, deras roll är oerhört viktig, att kunna dels ge möjlighet och utrymme för studenter och elever att kunna prata och diskutera om de här frågorna och de här konflikterna. Men om de liksom inte vågar ta det samtalet, istället ducka för det för, på grund av att någon ska bli kränkt eller någon ska ta illa vid sig, så tror jag att det är lite av ett sluttande plan.
Man brukar göra en distinktion mellan skam och skuld. Skam, det är någonting man känner när man blir påkommen. Alltså man skäms inför andra, man skäms i en social krets eller i offentligheten eller för sina föräldrar. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som att känna skuld. Skuld gör man inför sig själv, sin gudstro, sitt samvete. Inför sig själv som person då. Var det främst skam eller skuld, eller var det både och? Vad har du känt? För att man skulle kunna argumentera för att du just nu håller på, så att säga, städar upp och gör en förklaring av vad du varit med om. Men, och det är på något sätt en reaktion på skam liksom. Man förklarar sig. Jag är sen här för att jag har spårvagnen, vad det nu kan vara.
Liksom. Ja,
men skuld känner man djupt. Man kan ju ha gjort saker som man vet är fel utan att känna så här jättedjup skuld. Man tänker så här, jag var ungdom eller jag hade den åsikten. Så här, hur resonerar du kring skam och skuld i relation till vad du var med om och vad du gjorde och så?
Ja, alltså jag tror inte att jag gör så tydlig distinktion mellan de två. För jag menar, jag kände ju på många sätt och vis en skam inför min familj. Alltså min familj var ju inte medveten om de här åsikterna som jag hade. Så det var ju liksom på samma vis som allmänheten blev chockad över det, så blev ju också min familj helt tagen på sängen. Jag kände en skam inför att min mamma till exempel skulle gå till jobbet och hennes kollegor visste ju vem jag var. Hur hon skulle ta det samtalet med sina kollegor. Så det fanns ju, det är klart att jag var väldigt skamsen inför det. Jag kände skam inför personer som hörde av sig till mig var besvikna. Jag tänker särskilt på Det var en ung kille som skrev ett brev till mig hem där han skrev att han på grund av mig och mitt arbete inom skolans värld hade blivit motiverad att söka sig till lärarutbildningen för att han tyckte att men där vill jag göra en god insats. Och, men att när han liksom hade läst om det här avslöjandet så hade han blivit väldigt besviken. Och det är klart att jag kände en väldigt djup skam inför det. Att det där, och jag kände en djup skam framförallt eftersom jag hade sårat så många människor. Så det skulle jag säga, det är det som jag har känt allra mest. Så att jag gör nog inte så riktigt tydlig distinktion, för att jag hade ju och det svåra här var ju, som jag var inne på inledningsvis, att det här var ju ett tankegod som jag hade lämnat bakom mig innan jag gick in i offentligheten. Så att jag tänker att hade jag hade nog känt lika mycket skam och skuld om jag själv hade gått ut med det här i offentligheten. Så den skammen hade ju funnits där fortfarande. Om jag själv hade förekommit det här avslöjandet. Och berättat ut om det i offentligheten. Så att den hade nog varit precis lika stark där ändå. Så jag gör nog inte sån tydlig distinktion mellan just det här. Jag har ju känt skam på många sätt och vis. Och det jag tänkte, det är klart att man liksom innerst inne har resonerat. Det jag har resonerat genom mig, okej, vad hade jag kunnat göra annorlunda? Hur hade jag kunnat, om jag själv hade kunnat angripa det här och förekomma det? Hur hade det blivit? Hur hade utfallet av det blivit? Och jag vet ju säkert att, jag menar, jag intalar mig att det hade nog också funnits trots det människor där ute som hade tyckt lika illa om mig ändå för det. Att okay, hur kunde du ha det i vuxen ålder, den typen av åsikter? Även om jag själv hade förekommit granskningen och kommit ut med de här, min historia. Så det tror jag. Så att, ja, det är väl det jag har att säga om det.
Det du har varit med, du delar inte det med så vansinnigt många människor egentligen. Det vill säga att du var i offentligt, även om det hade gått rätt snabbt då, från det att du var skolledare här i Göteborg till att vara en offentlig person. Du var ju kolumnist hos oss på GP Ledare under ett tag, och när allt det här avslöjades så var ju, så att säga, du släpptes ju överallt, även av oss.
Precis.
På många sätt så var ju det här en sorts publik rättegång. Det finns ju motsvarigheter tidigare i historien, alltså när folk döms till exil eller landsförvisning eller förvisning från staden. Och på många sätt så var ju det ett straff som i alla fall då, det var ju värre än döden, för att det innebar ju inte bara att man var berövad av sin inkomst och sin trygghet, sociala samvaro, församling, anseende och allt sånt, utan man var tvungen att leva med det också. Vilket kan ju argumenteras för det kanske ibland mer barmhärtigt att faktiskt avrätta någon än att beröva dem allting. Men du dömdes i den här publika rättegången, allting rasslade loss på en, två dagar liksom. Och sen tog det väl ett litet tag till innan du även blev av med ditt jobb.
Just det.
I Mullsjö, va?
Precis.
Hur hanterar du det? Hur ter sig ett liv efter den publika rättegången? Hur ser man, alltså, en variant skulle vara att man känner väldigt mycket bitterhet mot allt det som hände en, och att det här är orättvist. På ett sätt så är det orättvist, för det är ju en, oaktat vad du gjorde och vad du sa under pseudonym, som i de, det är ju uttalanden som inte tillåts i möblerade rum eller offentligheten av goda skäl, men Det finns ju ingen kodifierad rättvisa i en publik rättegång.
Nej,
hur känner du för det?
Nej, det är en bra fråga, för att för min del, där och då, om jag blickar tillbaka på den känslan som jag hade då, de känslorna som jag upplevde de första dagarna, det var ju verkligen som att varit överkörd av en spårvagn eller ett tåg, ett skenande tåg snarare, där jag behövde på något sätt efter några dagar försöka liksom samla ihop mig känslomässigt. Och det tog tid. Det tog flera månader skulle jag säga. Det tog flera månader. Sen så, jag menar, jag hade tränat styrketräning i 20 års tid. Det var liksom ett intresse jag haft under lång tid. Jag gick inte till gymmet på ett halvår nästan. Den typen av avbrott i min träning hade jag aldrig haft tidigare. Men jag gick inte dit. Jag undvek också vissa offentliga platser.
Som vilka då?
Nej, men alltså liksom folktäta samlingar och liknande. Jag valde att inte söka mig dit, och jag tyckte att det var tufft. Jag kände mig uttittad. Men det var ju ingen som kom fram till mig. Alltså det var ju ingen som konfronterade mig personligen och sa att du, varför skrev du det där, eller varför gjorde du det så? Och sen så gick tiden, och sen så kände jag att okej, jag behöver liksom också, om jag ska kunna bygga ihop det känslomässiga, så måste jag, alltså om jag ska liksom bygga upp mitt psyke, så måste jag också bygga upp det fysiska. Så jag började gå på gymmet igen. För mig hade liksom träningen på gymmet alltid varit en plats där det alltid varit, gymmet har alltid varit en plats för mig där jag kunde liksom samla mina tankar. Många av mina kolumner som jag skrev för GP, de formulerade jag i huvudet när jag var tränare på gymmet. Så det liksom var ett sätt att frigöra endorfiner och för mig handlade det inte bara om att lyfta hantlar eller köra knäböj, utan det handlade också om att okej, mina tankar var vad i samhället idag behöver jag formulera åsikter kring, eller hur ska jag formulera det här? Så att, men den processen kom jag igång med sakteligen, att kunna liksom reparera mig själv. Och någonstans längs med vägen så kände jag att det glömde jag också säga, att jag försökte liksom göra aktiviteter som var konstruktiva på många sätt och vis, för att inte hamna i ett djupt dike. Jag har efter den här processen, de här två åren, fått en oerhörd, känner en oerhörd ödmjukhet inför människor som hamnar i ett missbruk. Alltså i min värld tidigare så fanns inte det liksom på kartan, det här med, och det här låter kanske ganska hårt, det här med att säga att, om man, du vet, människor som hamnar i ett missbruk, alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk, det kändes så på något sätt för mig så där främmande, att hur hamnar människor där? Alltså vad är det som gör att människor hamnar där? Men jag känner efter de här två åren en helt annan ödmjukhet inför människor som hamnar där. Jag har haft anställda som haft missbruk av olika slag, som jag som chef har behövt hantera, remittera till företagshälsan och hjälpa dem, kontakta HR-avdelningen så att få dem på rätt köl. Men nu var jag på något sätt i en process där jag är väl medveten om att jag själv hade kunnat hamna snett om jag inte hade fångat upp mig själv. Så det kan jag lugnt konstatera, att jag har fått en helt annan ödmjukhet inför människor som hamnar i ett missbruk av ett eller annat slag. Den typen av, alltså missbruk av olika slag, det handlar inte, som jag kanske naivt trodde tidigare, det är liksom om man hamnar snett i livet, en skilsmässa eller liksom man blir av med jobbet och så, alltså det är liksom en händelse, utan det kan liksom vara massvis med olika saker som gör att man hamnar där. Nu hamnade jag ju inte där, som tur är, men jag är väl medveten om att jag hade också kunnat hamna där, men jag behövde liksom bygga upp mig mentalt, fysiskt och på många sätt och vis. Sen så underlättade det givetvis av att jag, eftersom jag har alltid haft ett stort samhällsengagemang, så har jag också följt mycket av samhällsutvecklingen. Och då jag menar, om vi bara blickar tillbaka på de två senaste åren, så har det ju hänt mycket i samhället. Jag tänker på, och det har också hänt exceptionella händelser har inträffat. Jag tänker till exempel förra sommaren, mordet på polisen Andreas Danman i Biskopsgården, alltså i mina gamla trakter där jag jobbade tidigare. Jag tänker på nu i somras så sköts det ihjäl en gammal elev till mig.
Du har så saknat då helt enkelt delta i samtalet om de här sakerna.
Ja, och det är bara några exempel. Jag tänker också på de här kravallerna med Paludan i våras.
Yeah.
Det upplevde jag när jag läste om det och tog del av debatten på tv och i tidningarna. Att det fanns någon slags... Det var lite grann som att man... samhället och politikerna blev lite så här tagna på sängen. Att, jäklar, det är så många människor. Alltså det rör sig liksom inte om en, två, tre unga kriminella killar som ger sig på polisen. Vi pratar liksom om hundratal som med stenar attackerade polisen. Och där upplevde jag att okej, här fanns det saker och ting som jag skulle kunna sätta ord på. Vad beror det på att så pass stor grupp av invånarna i ett område ger sig på polisen? Varför ger man sig på polisen? De är ju där för att vara någon slags stöd och hjälp och skydda allmänheten. Men man gav sig på dem. Så att jag skulle ljuga om jag sa att det inte har kliat i mina händer där jag liksom velat sätta ord på saker och ting som skett i samhället.
Men rättvisan eller orättvisan i bli dömd på det här, låt oss säga godtyckliga men ändå väldigt så att säga moraliska viset. Mm. För det är ändå så här, det finns någonstans implicit en uppfattning om att man kan inte säga sådana saker som du sa under pseudonym och samtidigt vara en företrädare inom skolans värld.
Just det.
Man kan inte vara i ett lekprogram på tv.
Nej.
Man kan inte vara exempelvis kolumnist på en tidning eller så vidare. Samtidigt så är det någonting så att det finns en sorts moraliskt i det.
Just det.
Men det finns en sorts, eftersom det inte är en kodifierad rättvisa, så är den väldigt brutal.
Ja, och där har jag reflekterat över inombords. Hade domen mot mig varit annorlunda om jag hade begått ett brott? Alltså om jag hade liksom i min roll förskingrat massa pengar. Vilket man kan göra om man är chef. Det kan man göra. Mm. Så liksom, vi har ju sådana exempel på i offentligheten där pengar har förskingrats. Alltså kommunala medel och liknande. Eller om jag hade begått ett annat slags brott. Hade domen mot mig som offentlig person varit annorlunda? Jag vet inte, men det är någonting som jag har reflekterat över. Att... hur hade, och där tror jag landar i någon slags slutsats, och jag tror inte att jag har något faktiskt svar här, men jag kan bara reflektera över att det finns kanske i Sverige två sätt att göra sig svår eller omöjlig. Du döms utifrån två olika måttstockar i Sverige. Det ena är om du begår juridiska brott. Du förskingrar pengar, du begår ett brott av ett eller annat slag. Men det andra är ett moraliskt brott. Där jag tror att jag begick moraliska snedsteg. Jag hade åsikter som det offentligheten som du är inne på inte hade varit okej att ha. Jag begick moraliska snedsteg och hade moraliska tillkortakommanden på alla sätt och vis. Uttryckte gräsliga saker och ting. Om människor, och det är möjligt att man kan spekulera i att kanske hade inte domen, jag vet inte, men kanske hade domen mot mig varit annorlunda om jag hade begått ett brott av ett annat slag.
Ett juridiskt brott. Du tror det hade varit mer milt eller mer hårt?
Alltså jag tror att det möjligtvis hade varit mer milt, eller i alla fall inte möjligtvis fått de här stora konsekvenserna. Och jag tänker lite grann på, nu är det kanske inte en bra jämförelse, men det är den bästa jämförelse jag kan göra. Jag tänker till exempel om man tar de här gangsterrapparna som finns i offentligheten. Deras musik strömmas på Spotify och andra tjänster. Men de uppbär också en livsstil där det ingår på något sätt i den kulturen eller den subkulturen att också vara kriminell. Man måste nästan vara det för att vara äkta, så att säga. Men de kan fortsätta vara i offentligheten. Ni var inte min persona, den här förorts svartskallen. Jag var inte liksom den killen som förordade den typen av subkultur, utan jag liksom... Jag tillhörde inte den kategorin, så att då blev, om man säger så här, att många känner nog att att jag var en av dem, alltså av allmänheten. De som förordade en bra skola, bra integration och så vidare. Och då Och då blev fallhöjden för mig mycket högre än om jag hade varit en förortskille som förordade gangsterrap och graffiti och liknande. Jag bara spekulerar. Tanken har slått mig.
Apropå det då, för att det tycks på ett sätt som att Sverige har ju blivit ett mer heterogent land på alla sätt och vis. Vi har fler kulturer, religioner, normuppsättningar. Mm. Mer nu än någonsin kanske. Även om vissa säkert skulle invända mot det och säga att Sverige alltid har varit extremt heterogent land. Och i viss mån så stämmer ju det fullt ut. Men på många sätt så är ju världen är i Sverige och därmed är även världens olika normsystem och erfarenheter och så vidare. Samtidigt så är svensk offentlighet relativt snäv. Mm. Det vill säga, när man talar fint om exempelvis, men ta gangsterrappen som du tog upp nu. Mm. Liksom, det är som vår tids arbetar, liksom litteratur, ett annat sätt, fast med spoken word. Men offentligheten är, och då tillåter man det att läcka ut lite, att det kommer liksom alltså åsikter om kriminalitet som kan vara våldsförhärligande eller vad det nu kan vara. Och när det kommer åsikter som i offentligheten aldrig skulle accepteras, om du talar här om fallhöjd, att man, alltså det graserar ju exempelvis antisemitism i Malmö för att människor kommer från Mellanöstern där antisemitism är väldigt naturligt sammanlänkad med synen på utrikespolitik.
Mm, mm,
det är inte konstigt än så.
Nej, nej.
Och jag är ibland förvånad vad folk är så förvånade över att det skulle vara
precis,
så.
Precis.
Så vi har den här naturliga heteroniteten som ibland kan vara läskig för vissa, men man konfronteras ju inte med den.
Mm.
Samtidigt så är svensk offentlighet bestående främst av antingen majoritetssamhälle svenskar eller till det här majoritetssamhället assimilerade personer med utrikes bakgrund.
Mm, mm.
Tror du det blir en dissonans däremellan? Att vi är så snäva, kaffedrickande svenskar i det här vår lilla chattrande klass och i den tjänstemannaklassen.
Mm.
Och sen så har vi delar av Sverige som är bara det en annan värld som man knappt kan föreställa sig.
Jo, men det tror jag att det finns en sån dissonans. Jag tror att det intressanta tycker jag det är när den där blir synliggjord i offentligheten. Jag tänker på till exempel, det har ju varit en debatt i det i USA tidigare när rappare i USA till exempel, som var, de är oerhört framgångsrika, de blir väldigt, väldigt framgångsrika, många av rapparna. Och när deras texter innehåller ganska liksom homofoba texter, eller sexistiska texter, då blir det på något sätt, rent logiskt sett så kan man ju tycka det att hur förhåller man sig i en feministisk sfär gentemot rappare som har väldigt sexistiska homofoba texter. Och där kan man ju väl, man kanske kan liksom sätta in det i någon slags, jag vet inte, man kanske kan sätta in i någon slags makthierarki. Att man bygger upp, du vet, om du är svart och du, då är du långt ner i den här maktpyramiden. Men om du dessutom uttrycker den typen av åsikter så kanske du kan komma undan med det för att du ändå slår dig från ett underläge. Du har bär på erfarenhet. Och det är liksom så jag många gånger har upplevt den här debatten i samband med de här svenska rapparna som också har utvecklat en kriminell livsstil. Eller där den kriminella livsstilen är en del av den identiteten. Där så har ju vissa företrädesvis på vänstersidan har ju sagt att det här är viktiga röster som från förorter som vi behöver lyssna på. Så har det ju ofta låtit i debatten att de här är viktiga röster. Men om man ser igenom det där, vänta lite, det innebär ju samtidigt att man också ser mellan fingrarna på ganska sexistiska, ganska homofoba texter. En ganska grov jargong som finns i de här texterna. Jag vill inte på något sätt moralisera, men jag bara tänker att jag är mer intresserad av, är det här den typen av röster som man vill ge utrymme i offentligheten från förorten? Alltså min erfarenhet är att de flesta människor som lever i förorten, de skriver inte under på den typen av livsstil. Många av dem är inte ens bekväma med den typen av subkulturer som finns i förorterna. Där man liksom har ett våldsförhärligande budskap. Min erfarenhet är att människor som bor i förorten, de vill liksom ha trygghet i sitt närområde. De vill inte ha några ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet, knarkförsäljning och liknande. Var är deras röst i de sammanhangen? Varför de här kulturskribenterna och dylikt, varför lyfter inte den typen av röster fram?
Kan det vara att det passar? Det passar bättre. Alltså, om man hade massa människor i förorten som förordade ett småborgerligt tråkigt liv och inte var ett, så att säga, ett rop på hjälp underifrån, då är det inte lika intressant som om man har de här, alltså det är som utfall en sorts exotisering, att man vill ha det här som på något sätt bekräftar också ens världsbild, att vi har ett extremt ojämlikt samhälle och att det är liksom förtrycket ovanifrån som orsakar den sociala misären.
Ja, och de får ju också för innerstad Svensson och inte minst för innerstadsakademikerna, så fyller ju också de här unga individerna en roll i deras verklighetsbeskrivning. Att okej, att det finns arga unga killar i förorten som liksom nu får möjligheten att ta till orda. Att det ska liksom någon slags klassisk schablonbild över att det ska ske någon slags motståndskamp eller någon slags revolution, och den ska liksom ske från betongen. Det är liksom en klassisk, ganska stereotyp bild av det som sker där ute. Men mycket riktigt, som du är inne på, jag tror att man har historiskt sett haft en ganska exotisk bild av förorten. Det, oavsett politisk hemvist, tror jag, både om man beskrivit den från höger eller vänster håll, så har det funnits en väldigt exotisk bild över förorten, och där man liksom försökt lägga fram den som annorlunda, att de där människorna är bara hur vi benämner förorten, vi kallar det för utsatta områden, alltså hela terminologin kring när vi beskriver människor som bor i de här områdena, det är ju på något sätt som att de är utsatta för någonting. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad är det de är utsatta för? Är det det övriga omkringliggande samhället som de är utsatta för? Eller är de utsatta för saker och ting som de själva bär på? Är de utsatta för polisen? Är de utsatta för staten eller för samhället? På vilket sätt blir dessa områden utsatta? Vi liksom använder oss av begrepp som vi ibland inte kanske problematiserar tillräckligt mycket. Vad står det här att de här områdena är utsatta? Vad står det för? Så jag tror att det finns en väldigt skev beskrivning av förorten. Och jag är väl medveten om att, eller jag är övertygad om att människor som jobbar och verkar ute i förorten väldigt snabbt kommer underfund med att de flesta människorna är ute. De vill göra gott, de vill liksom bidra, de vill kunna, de vill ha trygghet. Senast häromdagen så såg jag ett nyhetsinslag där man hade varit ute i någon förort i någon stad, jag tror det var på Rapport, och då ställde man frågor till människor som bodde där ute, vad tycker du man ska göra? Väldigt många av dem som blev intervjuade efterfrågade hårdare straff. Man vill liksom ha hårdare straff, man vill att fler ska utvisas, och det tror jag, den typen av åsikter kanske inte passar så väl in i innerstads akademiska kretsar. Jag vet inte. Det är inte den typen av åsikter man vill ha. Mm. Jag vet att statsvetaren och forskaren Peter Esaiasson, när han skrev för några år sedan den här boken om förorten, så skriver han ju att när han hade varit ute och intervjuat invånare i Bergsjön och Hjällbo, så upplevde han det att många av dem som flyttade dit hade en ganska hög, alltså som hade flyttat till Sverige, hade en väldigt hög tillit till polisen och till staten och till myndigheterna. Och det var väldigt logiskt, eftersom de gjorde en direkt jämförelse med hur det såg ut i deras hemländer, där polisen var väldigt korrupt, staten var väldigt korrupt. Men man upplevde att den svenska polisen och staten, att de inte alls var korrupt. Så det fanns en, inledningsvis en hög tilltro till polis och myndigheter. Men att den successivt började erodera, och skälet till det var att man upplevde att polisen inte kunde hålla rågången mot de här kriminella gängen. Man såg att killarna åkte in och åkte ut. Det var liksom, ungdomar kunde ägna sig åt ganska grov kriminalitet, sätta eld på bilar, och sen bara någon månad senare var de ute på gatan igen. Och då sakteligen började den här tilliten krackelera. Och det är ju ganska fruktansvärt att, att det är liksom missed opportunity. Att om du har en stor mängd människor som kommer hit i Sverige och initialt känner en tillit till polisen och samhället. Men att den liksom på något sätt, den går oss ur händerna.
Låt oss tala lite om identitet. Jag får ibland känslan att det är nästan oavsett var man kommer ifrån, vilket land man än kommer från, vilken kultursfär man än kommer ifrån, så är beroende på vart man hamnar i Sverige, under vilket årtionde det var, hur sammanhanget såg ut i stadsdelen man kom till, var man en minoritet, varifrån landet man kommer ifrån, eller blir man en minoritet i sitt nya område, att det skiljer sen vilken identitet man får och sen hur det här livet i det här landet ter sig. Vi hör ju båda till ja, någorlunda assimilerade delar av den här liksom invandrarhistorien i Sverige. Men det gissar jag beror på, jag vet inte hur det är i ditt fall, mitt fall så var det att min familj flyttade från området där det var 80-90% utrikesfödda till 5, 10, 15 max. Och där går det inte att vara, förbli segregerad mentalt, kulturellt och så vidare. Hur går det att göra det många svenskar tror man kan göra, det vill säga att integrera människor när vi har den demografiska fördelning som vi har? Och då oavsett, så som du säger då, och jag tror på det fullt ut, att människor vill göra rätt för sig, de vill liksom leva ett normalt, tryggt liv, liksom allt det innebär. Och det är inte konstigt än så, även om man äter annorlunda mat och har lite andra familjevärderingar. Men går det i liksom leva det livet fungerande i liksom segregerade samhällen där det är 90-95% utrikesfödda?
Alltså, ja, precis som du, när jag kom till Sverige så bodde jag under de första 8 åren här i Sverige i Biskopsgården. Och om jag blickar tillbaka på det Biskopsgården jag levde i då, där befolkningen framförallt utgjordes av många turkar som hade kommit hit under arbetskraftsinvandringen. Och jag arbetade på Volvo och SKF, de hade kommit framförallt på 70-talet. Många från Kap Verde, ganska många finnar. Det fanns en mångkulturell verklighet där ute redan när jag kom dit. Många hade kommit från Irak, många hade kommit från Libanon under inbördeskriget. Och jag hade liksom grannar från hela världen i min trappuppgång. Men jag kunde under den perioden jag levde där ute se att de som flyttade ut, det var svenskarna. Det var de etniska svenskarna som flyttade ut. Jag kunde se det på min skola, i klassrummen. Att de som lämnade skolan, det var företrädesvis etniska svenska elever som flyttade ut från de här områdena. Och att idag komma tillbaka till de här förorterna där mycket riktigt som du är inne på, där har ju den demografiska förändringen varit så påtaglig att du idag har oerhört få som är där oerhört få etniska svenska bor och lever i. Där, när jag arbetade i Biskopsgården så tror jag att av 500 elever kunde vi räkna fram 3 eller 4 barn med etnisk svensk bakgrund där båda föräldrarna var svenskar av 500 elever. Idag är det en verklighet att det finns skolor där knappt, där eleverna som, alltså invandrarelever som är födda i Sverige, de kommer knappt i kontakt med något etniskt svenskt barn. I bästa fall den enda svensken de möter i sin vardag, det är läraren. De har inga etniska svenska grannar. De träffar inte dem på skolgården eller i klassrummen. De träffar inte dem ute på gården när de leker. Och det i sin tur är ju oerhört logiskt till att, att du kan vara född i Sverige idag. Du kan gå i svensk skola idag. Men du kan vara så oerhört avskärmad från majoritetssamhället. Det resulterar i att vi har en situation idag. Eller låt mig lägga fram det så här. Jag tror att man politiskt från Sveriges håll haft en föreställning om att de föräldrar som flyttade hit i Sverige tidigare, förväntningarna var inte någonstans att de här människorna skulle liksom bli akademiker. Alltså, jag tror inte det fanns sådana förväntningar, utan man nöjde sig med att de lärde sig hygglig svenska, de började arbeta som busschaufförer, undersköterskor och liknande. Att de betalade skatt och gjorde rätt för sig. Jag tror att förväntningarna låg där någonstans. Men man hade ändå en förhoppning om att deras barn som hade gått i svensk förskola, gått i svensk skola, de skulle assimileras in i det svenska samhället, även om man aldrig använde sig av den typen av begrepp som assimilering, utan man trodde att de skulle komma in naturligt och harmoniseras in i det svenska samhället. Verkligheten idag är att många av andra generationens invandrare, de här barnen som vuxit upp i de här förorterna, de känner ett större avståndstagande till det svenska samhället än kanske deras föräldrar gjorde. Det utanförskapet, man brukar prata om att det har gått i arv. Det har man börjat se tydligare numera, att man ser att det går i arv. Det har skapat, och det här är komplext, för att där föräldrarna många gånger stod ändå med stadiga ben i sitt hemlands kultur, i sitt hemlands språk. Jag minns till exempel när jag växte upp i Biskopsgården, väldigt många av turkarna i min klass, de åkte hem till Turkiet på somrarna. De var borta hela sommaren i Turkiet. De bilade ner dit. De vistades och besökte släktingar där nere. Idag, och jag tror också att det beror på att väldigt många av deras föräldrar var trygga i att kunna vistas och besöka Turkiet. De var väldigt trygga i den turkiska kulturen. Jag tar turkarna som ett exempel eftersom det är de jag vistades och levde bland. Men jag tror att det gällde då för väldigt många invandrargrupper eller flyktinggrupper. Men verkligheten idag är att de ungdomar som är födda här i Sverige med föräldrar som är födda i andra länder, de känner sig inte trygga och står inte med stadiga ben i sina föräldrars kulturer och hemländer. Men de gör inte heller det i det svenska. Så de står utan ett stadigt ben i någon del av de här två världarna. Och där tror jag i det här, det är väl det man kan kalla ett utanförskap i reell mening. Att de här ungdomarna, de, när de i sin tur också skapar en aversion mot majoritetssamhället, det är det som i det fostras också, eller snarare det blir på något sätt en möjlighet i att gå in i kriminalitet, gå in i känna ett avstånd för det svenska. Jag har hört till exempel resonemang som att vara svensk är att vara svag, att liksom man skapar en slags karikatyr av hur en svensk är, att liksom svensken står inte egentligen för någonting, svenskar är konflikträdda, alltså ganska mycket sådär schablonbilder av hur svenskar är i de här miljöerna. Och det där tror jag är ett jätteproblem som man inte har på något sätt kunnat fånga upp i Sverige. Hur gör vi med den här väldigt stora massan, det här väldigt stora antalet av andra generationens ungdomar som inte känner lojalitet med majoritetssamhället? Där tror jag är den riktiga utmaningen i framtiden.
Jag får känslan att svenska politiker, egentligen både till vänster och höger, inte har någon aning om hur de ska närma sig det här. För från vänster tänker man att det är en fråga om förutsättningar, om satsningar och så vidare. Och det är klart det är en del av sanningen. Men, och sen högern tänker rätt mycket på ordning och reda, kanske en del företagande, straff och komma åt de kriminella gängen. Men jag tänker mer och mer att det här, alltså det som har hänt är att den här naturliga, jag tänker använda ordet assimilation, för det är ju i praktiken det som händer. Jag lägger ingen värdering om det är så i det. Men att den förväntan som fanns, och det var en rimlig förväntan. Mm. Första generationen, ja, de kommer ha det svårt. Mm. Och de kommer kanske jobba och göra rätt för sig, men nästa generation kommer. Och så är det ofta. Många, många andra generationen klarar sig bättre, får mer kunskap, de kanske gifter sig in i det svenska samhället, och de liksom så här, nej, de kommer inte vara liksom etniska svenskar och kulturellt så svenska, men tillräckligt mycket för att det ska fungera. Mm. Men om den här processen upphör, för det är klart den upphör ifall du är 100%, du är född i Sverige och du förskola, skola, du möter ingen, du får inga koder, normer. Mm. Ditt språk är kanske fattigt också på många sätt. Det är klart att då saknar du alla de redskapen som krävs. Och det är ingen socialsekreterare eller ens lärare. Mm. Eller polis eller någon annan som kommer hjälpa dig få det. Alltså, jag lärde mig Sverige för att andra barn lärde mig Sverige. För att de kunde Sverige. För att de hade fått Sverige spontant. Men när det här då upphör. Det blir ett stopp liksom. Och kanske andra generationen är mer alienerad från Sverige än vad första generationen var.
Precis.
Vad fasiken gör man då?
Det tror jag inte man politiskt har ett svar på idag. Jag tror dels att man inte är medveten om den här utmaningen som man har framför sig. Jag tror att man inte alls har förstått, kunnat överblicka vad vi har framför oss. Jag tänker också på, apropå det du var inne på. Det finns ett bra exempel på det, apropå det här med sociolekter. Det finns Diamant Salihu som har skrivit den här boken Tills alla dör. Om gängkriget på Järvafältet i Stockholm. Han beskriver, han intervjuar ju många av de här unga killarna. Och en av dessa är en ung kille som fungerar som en knarkkurir inne i centrala innerstan i Stockholm. Och då säger han det att han har förmågan att kunna åka in till centrala Stockholm och sälja knark till vanliga Svensson. För att han lärde sig hur man ska kommunicera med vanliga Svensson. Mm. Men många av killarna där ute i förorten, de har inte de här sociala koderna i hur man ska prata, hur man ska agera i de här miljöerna. Som gör att det blir svårt för dem att kunna göra det. Så han kan liksom sätta ord på att jag gick på en sån skola där jag kom i kontakt med många svenskar. Så jag lärde mig hur svenska fungerar. Vilket gör att nu drog han nytta av det när han jobbade som knarkkurir. Vilket var ganska företagsamt kan man ju tycka. Men det säger någonting också om att vi har ett Sverige idag där... Jag tycker att det är... Jag tycker att det är något oerhört som politikerna inte kunnat adressera. Att vi har ett Sverige idag, att en så pass stor mängd ungdomar växer upp, föds och växer upp i Sverige idag. Där de inte liksom känner sig på något sätt, de känner ingen gemenskap med Sverige överlag. Och det blir på något sätt, vi bygger upp två slags Sverige. Ulf Boström som jobbar som integrationspolis här i Göteborg. Han sa till mig för ett tag sedan att när han lämnar sin bostad hemma så lämnar han ett Sverige, och sen när han åker till sitt arbete i Angered så kommer han in i ett annat Sverige. Där är det andra sociala koder, där måste han tänka på annorlunda sätt. Och jag tror någonstans att om man jobbat i förorten så blir man varsare väldigt snabbt. Jag kan ta ett konkret exempel. När jag jobbade i Biskopsgården så hade vi en personalsituation där vi skulle göra om organisationen. Det innebar att en del av våra somaliska modersmålslärare skulle få annorlunda tjänster. Ryktet gick väldigt snabbt. Det resulterade i att det knackade på min dörr och där stod 20 somaliska föräldrar. Och de ville ha ett möte med mig omgående. Om jag där och då hade arbetat som en traditionell svensk tjänsteman, så hade jag sagt okej, då ska vi boka in ett möte om 2 veckor, torsdag eftermiddag, ni är välkomna hit så kan jag lyssna på era synpunkter. Men man lär sig någonstans att okej, det funkar, jag kommer förvärra situationen om jag inte liksom tar in dem, lyssnar på dem, vad de säger. Och det fungerade väldigt smidigt. Okej, kom in 20 personer in på kontoret, vad har ni för synpunkter? Och många gånger handlade det bara att lyssna på dem, vad de har att säga. Och så var det utagerat och de kunde hänvisas någon annanstans, eller så fick de en bra förklaring. Och jag tror att de här sociala koderna underskattas väldigt ofta, och eftersom vi från majoritetssamhället, jag säger vi, alltså jag tror att eftersom majoritetssamhället många gånger underskattar de här sociala koderna och mekanismerna där ute i förorten bland människorna som bor där ute. Så, och att det är svårt att närma sig dem, det är liksom, det är svårt, det är komplext, så är det ju samma sak från andra hållet. Att närma sig det svenska samhället, de svenska sociala koderna, det är också väldigt svårt om du inte har kunnat leva bland svenskar. De här dolda koderna är ju ofta, det är ingenting man lär sig, det lärandet sker i ett möte.
Men okej, alltså, det känns som att liksom, problembilden här är, den kan man nästan enas om oavsett vart man hör hemma ideologiskt. Det vill säga att det är nog inte bra med så stora skillnader normmässigt, värderingsmässigt, och att man lever så stora olika värden. För då behöver, alltså, vissa kommer kunna tolka emellan dem, men många kommer vara både från majoritetssamhällets håll och även från det här parallellsamhället kommer vara, de kommer inte förstå varandra. Och det skapar problem i ett samhälle som är där den typen av, man kallar för transaktionskostnader, man vill inte ha dem helt enkelt. Men okej, och det här är nog de flesta eniga om. Men så vad gör man åt det här? Alltså i Danmark hade man de här gettopaketen där man i princip stöper om utanförskapsområden. Man river delar, man bygger om dem, man bygger samman dem. Och så har man ett maxtak på hur många man har med utomeuropeisk bakgrund i områden.
Mm.
Och det kanske går i Danmark för att andelen personer från utanför Europa är mycket mindre i Danmark.
Mm.
För att de har haft en mycket mer restriktiv invandringspolitik under rätt lång tid nu som det råder. Hygglig konsensus om över blockgränserna. Mm. Där Socialdemokraterna var drivande där. Men i Sverige, i valrörelsen 2022 nu, så luftade ju exempelvis Anders Ygeman det här. Att ja, men med Danmark kanske skulle kunna vara intressant. Och så, så fick han mycket skit vänsterifrån. Han utvecklade inte det mer. Att han någonstans insåg att ja, det är kanske inte så bra om det bara är personer från utanför Europa som bor i en stadsdel. Men så där rent konkret utifrån det land vi har nu, vad gör man?
Ja, det där är väl en miljon kronors frågan som jag inte tror någon har ett riktigt bra svar på. Det fanns ju ett annat exempel med Miljöpartiet här i Göteborg när man, jag tror att det var för ett halvår sedan, man gick ut i ett utspel att om vi kan samla innerstadsföräldrarna och informera om de positiva effekterna av att placera ditt barn på en förortsskola så kanske vi kan få fler föräldrar att skicka sina barn till förorten.
Vad tror du om den är den?
Jag ska vara väldigt krass. Jag tror att alla förslag där medelklassen behöver förändra förutsättningarna för sina barn och deras skolgång, de är liksom dödsdömda. Det är liksom det kommer inte funka. Det kommer inte funka. Det finns exempel på det. Jag glömde bort vad hon heter. Jag måste. En journalist som för några år sedan skrev en bok, en självupplevd berättelse där hon berättar om när hon och hennes man bestämde sig för att flytta ut till Tensta, tror jag det var. Och då skulle de bo där och de skulle minsann visa att vi kan bo här ute i förorten och det är inte så farligt och det är inte så illa. Sen valde de inte att placera sina barn på skolan där ute, så att de skickade dem ändå till innerstan, så att helt assimilerade in i den förortskulturen blev de ju inte riktigt barnen. Men ändå, det var ju liksom ändå ett ambitiöst försök. Men hela den, vad ska man säga, hela det projektet, det kom till sin ända väldigt, väldigt abrupt när hennes äldsta son blev rånad på väg hem från tunnelbanan till bostaden. Två gånger inom loppet av en månad. Och då bestämde sig hon och hennes man för att ta sig till pick och pack och flytta därifrån. Så att, och de, jag tror att de identifierade sig som vänster, solidariska med människor som flyttat hit. De var solidariska med människor som bodde i förorten, eller bor i förorten. Men de människorna som bor där ute, de kan inte ta sitt pick och pack och flytta därifrån. De har inte den förmågan och möjligheten. De har inte det kapitalet att kunna göra den resan och flytta runt i stan. Så att, jag tror att om man ska kalla det för en demografisk utmaning idag, så politiken har låtit det få gå så långt där man inte har sett på de här negativa konsekvenserna som det kan skapa, som jag var inne på tidigare, till exempel med det här utanförskapet bland ungdomarna som är födda och uppvuxna här i Sverige. De var inte riktigt medvetna om det, och nu har man låtit det gå så långt att inte ens den typen av ganska radikala åtgärder som Danmark föreslår eller har föreslagit, det kommer inte fungera heller. Det kommer bli väldigt svårt att genomföra det. De förslagen som har lyfts, de bästa exemplen jag kan komma på är där man i olika kommuner runt om i landet har avvecklat skolor i förorten och flyttat runt elever. Ibland har man bussat runt eleverna. Och det skapar ju alltid ramaskri bland de svenska föräldrarna. Hur ska det här gå till? Och det är någonstans, om jag uttrycker det krasst, solidariteten för människor som har flyttat hit, alltså svenskarnas solidaritet för människor som har flyttat hit, den slutar någonstans med När det innebär att man behöver göra egna uppoffringar.
Gör man inte en egen uppoffring indirekt via skattesedeln eftersom det är klart
jo,
att det
fast
kostar?
Jo, fast den får ju inte direkta konsekvenser för mitt barn.
Nej.
Och då...
Ja, om inte fördelningsnyckeln är sådan att det är så mindre pengar i riksdagsdelen.
Det tror jag man redan gör. Alltså, jag tänker så här, man har ju redan i de flesta kommunerna har ju redan en resursmodell som innebär att man viktar elevpengen utifrån socioekonomiska faktorer. Det har man i de flesta kommuner. Man har det i Göteborg, Stockholm, Malmö till exempel. Där man tittar på olika faktorer som elevernas, föräldrarnas utbildningsbakgrund. Huruvida de är födda i Sverige eller inte, eleverna. Alltså många av de här faktorerna bidrar till att vikta fram en summa. Där, vilket innebär att elever i förorterna oftast har betydligt högre elevpengar. Men frågar du rektorerna och lärarna där ute i dessa skolor så skulle de ändå säga att vi har ändå problem. Och det vittnar ju om att det handlar inte om resurserna. Alltså det är liksom inte, lösningen är inte så enkelt som att skjuta till ännu mera resurser. Det kan hjälpa på till en viss del. Det kanske kan liksom, det kanske kan förstärka lärargrupper ytterligare med ett antal lärare. Men det är mer komplext än så, för att det handlar om andra faktorer också. Det handlar om det jag var inne på tidigare. Att hur ska du kunna skapa en känsla av att de här eleverna ska tillhöra eller vara en del, naturligt en del av majoritetssamhället, om de inte kommer i kontakt med det majoritetssamhället, om du inte har de här eleverna, etniska svenska eleverna i klassrum. Jag hade det när jag växte upp i Biskopsgården. Jag hade etniska svenska elever i mitt klassrum. Jag är inte övertygad om jag hade kommit till Sverige idag, bosatt mig i Biskopsgården, gått på någon av skolorna där ute, att jag idag hade kunnat göra den resan som jag har gjort. Jag tror att det berget hade varit betydligt svårare för mig att bestiga. Att kunna liksom närma mig majoritetssamhället. Så att vi har enorma problem framför oss just när det gäller det här med identitetsfrågor, sociolekt och dylikt. Och det tror jag att man har från politikens håll inte vågat närma sig. Jag tror att man har haft en väldigt naiv syn på mångkultur. Alltså man slänger sig med begreppet att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Men vad betyder det egentligen? Realiteten är ju det att du har de många kulturerna koncentrerade
sida vid sida, fast inte med varandra.
Ja, eller jag skulle säga så här. Du har de många kulturerna koncentrerade till vissa områden i storstäderna. Eller i städerna. Men majoritetskulturen är på en annan plats. Man har också en väldigt begränsad förståelse av kulturerna som verkar där ute. Jag var för några år sedan i Malmö och mötte personal som hade jobbat många år inom SFI och med nyanlända. Och då minns jag att jag ställde frågan till dem. När är man integrerad i Sverige? De hade alltså, i princip lika många deltagare som fanns där, lika många svar fick jag. Det fanns liksom ingen konsensus om när man blir integrerad i Sverige. Vissa menade, ja men det är när man kan det svenska språket. Vissa menade, nej det är när man jobbar eller betalar skatt. Eller det är när man känner sig svensk och så vidare. Men frågan är hur många av dem som växer upp i våra förorter känner sig som svenskar idag. Ganska få skulle jag tro. Det tror jag, man har dels inte gjort upp med den diskussionen i Sverige kring vad det innebär att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Det är en sådan sak. Sen så tror jag den här avsaknaden av förståelsen för människorna som flyttat hit. Att vi har valt av förklarliga skäl för enkelhetens skull att försöka placera människor i fack. Okej, de är invandrare, de har flyttat hit och så nöjer man sig med det. Men att liksom, det krävs ju en större förståelse för okej, vad är det för samhälle de har lämnat bakom sig. Det förklarar till exempel varför vissa har svårare att komma in i det svenska samhället. Varför den barriären är betydligt högre för vissa. Jag menar till exempel att vissa av de satsningar som man från samhället gjort i förorten har kanske direkt varit kontraproduktiva. Ta till exempel det här med kultur. Begreppet kultur i Sverige menar jag är det har liksom en positiv laddning. Alltså vi liksom förknippar kultur med kulturfester, kulturfestivaler, kulturhus, kultursatsningar. Det liksom har en positiv laddning. Men egentligen är kultur ett neutralt begrepp. Det finns ju kulturella fenomen som har kommit till Sverige som jag tror att de flesta skulle vara överens om att det har haft en negativ inverkan på Sverige. Ta det här med hederskultur exempelvis. Ta det här med det som varit på tapeten i media på senare tid, de här romska rättegångarna. Ta de här parallella rättegångarna och rättsväsendet. Det tror jag att många skulle säga att det är en slags kultur du inte vill ha i Sverige. Men man har inte liksom pratat om kultur i Sverige på det sättet att det här finns det fenomen som har kommit hit som vi behöver adressera. Som till exempel, det tog många, många år i Sverige innan man ens ville liksom kännas vid att hederskultur är någonting som har kommit till Sverige. Och det, jag tror fortfarande inte man har gjort klart den diskussionen idag. Jag tror att det finns många saker man inte har tagit itu med i Sverige. För, av rädsla för att närmar man sig de frågorna så gör det man främlingsfientliga krafter i Sverige.
Och den skräcken är väl på intet sätt borta. Utan mer än någonsin så är ju det. Alltså man är ju, mitt intryck av exempelvis den här valrörelsen som har varit under augusti och september är ju att man är betydligt mer rädd för vad som eventuellt skulle hända ifall Moderaterna och KD skulle behöva förhandla med Sverigedemokraterna än vad man är rädd för vad som händer ifall parallella samhällen med normsystem som är väsensskilda från det som är accepterat i mainstream-samhället om de växer till. Det är man inte riktigt lika rädd för. Man är mer rädd inför det eventuella mörkret inom sig själv som man bär på. Man är rädd för liksom den här rasismen som skulle kunna bubbla upp och så vidare. Snarare än att, ja, det här är ju ändå året då vi hade de här Rasmus Paludan koranbränningarna med de kravallen efteråt. Jag skulle säga att det är en historisk händelse i Sverige. Det kommer gå till historien som någonting på nivå med 2004 med Mohammed-karikatyrerna och det som hände då. Alltså det var ju 300 poliser som anmälde skador och så vidare. Det är oerhört, men det är fortfarande inte det som stora delar av den här liksom innerstadsgruppen orar sig för.
Precis, och jag lyssnade på några av de här. Jag tog del av en del av den här debatten som kom i efterdyningarna av de här kravallerna, och då menade vissa att det var inte okej att polisen gav Paludan möjligheten att hålla sina demonstrationer eller sina koranbränningar i förorten, i de här förortsområdena, att de istället borde ha gett honom tillstånd på andra platser centralt, i centrala delar av de här städerna. Men då förstärker man ju indirekt, eller man bidrar ju på något sätt att förstärka bilden av att människorna som bor i förorten, de är avvikande, de är liksom känslostyrda, de är annorlunda än oss. Så det är väl inte det som är syftet med att, om du vill att de här människorna ska bli en del av Sverige, så måste du väl tro på att de ska kunna liksom förstå varför vi har yttrandefrihet i Sverige, varför vi har demokrati i Sverige. Och jag tänker också på polisens roll. Många av de här människorna som kastade sten på polisen, de har ju kommit från samhällen där polisen inte skulle stå och försvara en person som ska liksom kunna uttrycka sin rätt till att kunna göra ett påstående, stå med ett plakat, bränna en koran eller en bibel eller liknande. Där har ju polisen inte en sådan roll. Att polisen ska på något sätt försvara det fria ordet. De kommer inte från samhällen där polisen har en sådan roll som ska stå och försvara det fria ordet. Men och det visar ju också på den djupa klyftan och bristen för förståelse för polisens roll i Sverige. Här har ju polisen en sådan roll också. Att polisens roll innebär också att en person ska kunna hitta på en, ska kunna liksom göra yttringar som för många skulle vara gräslig. Och jag menar, jag är det första att säga att vi har väl lämnat den historien bakom oss under 1900-talet där vi satte eld på böcker. Det är liksom, en bok är det sista man bränner. Bok står för kunskap, bok står för upplysning och så vidare. Böcker har en sådan symbolisk betydelse. Men han vill ju få fram någonting annat, att de här människorna är känslostyrda. De är inte villiga att skriva under på de normer, lagar som ni har bestämt i majoritetssamhället. Och då väljer de här debattörerna att bekräfta Peredans bild av att de här människorna minsann är känslostyrda. Därför ska vi inte tillåta den typen av bränningar ute i förorten. Så det är liksom ganska... Det spär ju på den, vad ska man säga, den klyftan som vi har i samhället mellan människor.
Hamid, vad väntar i ditt liv nu? Vad har du för planer? Har du några drömmar?
Jag vill ju fortsätta arbeta med integrationsfrågor och skolfrågor. Jag tror att det finns väldigt mycket i Sverige idag som man behöver hantera just utifrån rent kunskapsmässigt. Jag tror att vi befinner oss i ett vägskäl i Sverige där vi behöver liksom fatta kanske vissa väldigt obekväma beslut. Det här som du var inne på tidigare kring demokratisk omfördelning och liknande för att på något sätt drastiskt bryta segregationen, utanförskapet. Vi har den typen av beslut framför oss som jag tror att politikerna ännu bara kanske nosat på. Och jag tror att den processen kanske för många svenskar blir väldigt smärtsam. Att det här var inte det jag hade, det här var inte det jag skrev på när jag ville att vi skulle vara solidariska och ta emot många människor till Sverige. Men eftersom man aldrig riktigt tog tag i integrationsfrågorna på ett ordentligt sätt i Sverige, så tror jag att väldigt mycket kvar att göra. Så jag har faktiskt, och det kan jag väl säga här och nu, att jag tillsammans med två kollegor har beslutat oss för att starta ett bolag som ska arbeta med gentemot kommuner och företag och organisationer i att hantera integrationsfrågor. Till exempel utifrån ledarskap och organisationsgenomlysningar och liknande. Hur hanterar vi den här typen av frågor? För jag tror att ute i verkligheten, alltså ute på arbetsplatserna, så hamnar väldigt många lärare, sjuksköterskor, chefer och andra i situationer där man behöver hantera andra kulturer. Hur ska man angripa det? Hur ska man som ledare hantera det? Så där finns det väldigt mycket kvar att göra, tror jag. Jag vill kunna bidra till det på ett bra sätt.
Tack så mycket, Hamid.
Tack själv.